Välkomna till Vetandets värld där vi idag ska berätta ännu mer om hundens fantastiska luktsinne. Sist handlar det om hundar som tränas och hjälper mattar och hussar med diabetes eller epilepsi. Men också att en hund till och med kan känna igen lukten av äggstockscancer bara genom att nosa på ett blodprov. Och då förstår man ju också att det öppnar sig stora möjligheter att låta specialtränade hundar helt och hållet ägna sig åt att jobba med nosen. De vanligaste hundjobben man känner till är väl mögelhundar, knarkhundar och bombhundar. Men brunsthundar och metallhundar, det hade i alla fall inte jag hört talas om. Och det finns beräkningar som visar att den svenska mjölkindustrin förlorar runt 165 miljoner kronor varje år för att man missar när korna går i brunst. Men en vältränad hundnos prickar brunsten med kuslig säkerhet. Och på Lillhöjdens lantbruk utanför Edsbyn ska vi träffa Brimer och Blenda som jobbar som brunsthundar. Men först ska frilansjournalisten Katarina Sundberg ta oss med till ett snöigt och kallt Hällefors där hundar tränas att sniffa fram sällsynta jordartsmetaller. Och det är verkligen något som skulle kunna vara en potentiell guldgruva.
Kom. Nu sitter Märta och väntar på att få ett startsignal. Leta. Bra.
Hunden Märta är expert på att använda nosen. Hon tränar tillsammans med sin matte något som kallas specialsök, vilket betyder att hon har lärt sig att urskilja en doft bland många andra och att visa eller markera när hon hittar rätt. Träningen görs genom så kallad luktdiskriminering, där hunden presenteras för 6 dofter i taget. En av dem är rätt, de andra är så kallade störningar. Märta drar in doften snabbt och intensivt och parkerar sedan med nosen rakt över den burk där den rätta doften finns.
Bra. Bryt!
Jag har åkt till Hundcampus, ett slags gym för hundnosare och hundhjärnor, beläget i en stor byggnad i centrala Hällefors. Här bedrivs nämligen ett spännande projekt för att lära hundar känna doften av berg. Ja, du hörde rätt. Mineral luktar.
Ja, den doftar definitivt.
Lennart Wetterholm är en av Sveriges allra bästa experter när det kommer till specialsök. Han är före detta major vid Svenska försvarets hundtjänstenhet, där han bland annat ansvarade för träningen av minhundar. Han har jobbat med träning av hund och hundens luktsinne i över 45 år. Och i ett av hans allra senaste projekt som Hundcampus bedriver i samarbete med Bergskolan, en del av Luleå tekniska högskola, har man genom just luktdiskriminering lyckats lära hundarna att känna igen doften av en rad mineraler och sällsynta jordartsmetaller. En av dem är det exklusiva grundämnet yttrium.
Det finns en enorm efterfrågan. Alla bildskärmar i varenda mobiltelefon och dator och så vidare bygger på sådana mineraler. Och då finns det ett land som köper upp alla tillgångar i hela världen. Och det finns även i Sverige, så att då är det spännande att se om vi kan få hitta dem lättare. Och det kan vi göra med hundar idag.
Det låter som en potentiell guldgruva.
Ja, det kan det definitivt vara.
Yttrium är en så kallad jordartsmetall och används inom elektronikindustrin som en nödvändig komponent vid tillverkningen av bildskärmar, lysdioder, lågenergilampor och fiberkabel. Jordartsmetallen är en multimiljonindustri och 2015 beräknas efterfrågan i världen vara uppe i 215 000 ton, motsvarande en summa av 12,7 miljarder dollar. Kina är den i särklass största producenten av yttrium, men grundämnet finns även här i Sverige. I naturen återfinns yttrium i mycket små koncentrationer. Så efter att hundarna på Hundcampus lärt sig att identifiera yttrium i anrikad form, övergick man till jordprover med kända halter av yttrium. Och eftersom låghaltiga jordar är ointressanta ur kommersiell synvinkel, lärde man hundarna att ignorera sådana prover, men peka ut jordprover med yttrumhalter över 50 ppm, det vill säga 50 miljondelar. Och det gjorde de med 80% säkerhet.
Den doftar ju inte jättemycket, men vi kan lära hundens hjärna att reagera på förhållandevis få molekyler. Och på så sätt kunna hitta mineraler. Men sen är det ju jättemycket utmaningar när man ska göra det här i fält.
Ja, studien är än så länge bara ett pilotprojekt och hundarna behöver tränas mer ute i fält där det finns många störningsmoment som gör det svårare för hunden att hitta mineralen än vad det är inne i laboratoriet. Man vet till exempel inte hur långt in i berget eller hur djupt ner i marken hunden kan känna doften. Och så styr också temperatur och luftfuktighet en hel del, berättar Lennart. I kalla miljöer till exempel blir det svårare för hunden att känna en doft eftersom luktmolekylerna då rör sig saktare. Vatten och värme däremot förstärker doften, vet man. Lennart vill nu i sina experiment titta på hur man kan förstärka eller till och med samla in och ta med sig lukten från ett område hem till laboratoriet.
Kan vi samla in de här molekylerna på något sätt? Kan naturen hjälpa till att samla ihop det här till exempel genom att vatten rör sig genom ett område och på så sätt ta med sig molekyler? Så det finns många spännande utmaningar där.
Vattnet som rinner genom ett bergsområde skulle alltså kunna fungera som en luktförstärkare och luktinsamlare för en vältränad mineralhund. Genom att låta hunden söka av vattnet kan man då avslöja eventuella mineralfynd uppströms i området.
Och sen går ju det att utveckla oändligt, för du kan ju ta vattnet med dig därifrån och undersöka det i ett laboratorium i en mindre störd miljö och där vattnet inte rör sig och där du värmer upp vattnet och så vidare, så att möjligheterna är oändliga och spännande.
Vad är det som doftar i en mineral?
Ja, exakt vad hunden går på när vi letar efter de här olika mineralerna, det vet vi inte ännu. Utan vi håller på att prova oss fram och ser vad, till exempel i yttrium som är en sån här mineral, så vet vi inte exakt vilka molekyler det är hunden tar. Men då gör vi massor med olika experiment för att se om vi kan hitta det. Och där har vi hittat otroliga samband. Där vi till exempel tränade hundar att leta efter mobiltelefoner. Och vi kunde inte komma på vad var det hundarna tog när vi hittade mobiltelefonerna. För det visade sig att det var ganska lätt att träna hundar till det. Men vi förstod inte vad det var för molekyler. Men när vi nu har börjat jobba med de här jordartsmetallerna så såg vi att oj, det var ju de molekylerna.
Hundarna i mineralprojektet kunde alltså lära sig att känna igen doften av yttrum ner till en koncentration av 50 miljondelar. Men kan en hund känna doften av allt? Finns det gränser för hur lite doft en hund kan känna?
Ja, visst finns det en gräns. Men det är intressant att se när man tränar hundarna hur vi kan förflytta den där gränsen och lär hjärnan helt enkelt att reagera på färre och färre molekyler. Och det är jättespännande. När vi tränar det och så ser vi att nu börjar vi närma oss gränsen. Nu har hunden svårt att ta det här. Så räcker det med att hunden får sova till nästa dag. Och då kan vi gå ner flera steg till och vi kan förändra det här så att vi kommer ner till oändligt mycket färre än vad vi från början trodde.
Vid sök efter yttrum eller andra jordartsmetaller som ju förekommer i så otroligt låg koncentration är just det här momentet, att vänja hunden vid allt lägre och varierande koncentrationer, helt nödvändigt. Lennart tar med mig genom de långa korridorerna på hundcampus för att visa mig hur den här förflyttningen av hundens doftgräns går till.
Men vi börjar att träna hundarna på T för att lära dem optimering, alltså att ha färre och färre. Vi kan också lära hundarna kvantifiering. Vi kan alltså ställa in ett exakt antal molekyler för att få hunden att ta det. Det är också en väldigt spännande och användbar historia i träningen.
Jag får träffa hundföraren Barbro Andersson och hennes glada lilla flat-coated retrievertik.
Vi har olika styrka på teet. Och nu försöker jag få henne att ta den här 100% te och även bara 3,12% och sen 0,024% efter den. Visa!
Så. Du lyssnar till Vetandets värld som idag handlar om hundens nos. Om hur den kan göra hunden till en riktig guldgrävare. Eller i alla fall till en rejäl spargris. Nu ska vi träffa Brimer och Blenda. Två hundar som hjälper sin matte att spara både tid och pengar genom att hitta brunstande kor. De svenska mjölkbönderna har det tufft och har länge kämpat med ekonomin. Och en av de stora utmaningarna för att få en effektiv och lönsam mjölkproduktion är att få korna dräktiga i tid. För det är bara en ko som har kalvat som ger mjölk. Och därför är det viktigt att så fort sinperioden är över få henne dräktig igen. En viktig del i en mjölkbondes vardag och ekonomi handlar därför om att i tid identifiera vilka kor som är brunstiga. Men en ko brunstar bara 24 timmar var tredje vecka, så det gäller att hålla ögonen öppna. Stina Sörums är mjölkbonde på Lillhöjens lantbruk.
Ja, det är ju en stor ekonomisk del faktiskt i jordbruken att man kan se till att man får korna dräktiga. För det är väldigt viktigt för att hålla igång produktion och allting. Det är ju tajt idag med allt som har med speciellt mjölkproduktion att göra. Så det, man vill ju ha optimerat. Och ett 12 månaders kallningsintervall är ju det man strävar efter hela tiden då. Och börjar bära väg med dagar och man inte hittar brunst, då börjar det kosta pengar istället då.
Lantbruksekonomen Erik Engelbrekt på Växa Sverige, ett kooperativägt rådgivningsföretag för lantbrukare, beräknar att missade brunster kostar den svenska mjölkindustrin 65 miljoner kronor varje år. Stina Söroms och hennes sambo Mattias lägger därför mycket tid på att noggrant kolla av korna varje dag.
Ja, de säger det optimala för att leta brunster och gå brunstrunder 4 gånger per dag. Så att man har koll för helst så fort som möjligt på morgon, gärna före klockan 6. Sen en gång, ja, kanske mellan 10 och 12, en gång på eftermiddagen, mellan 4 och 6 och helst en gång vid 10-tiden sen. Då har du liksom det optimerat, då säger de att de ska hitta 80% av alla brunster om man går så ofta.
Men statistiken hos Växa Sverige visar att på den svenska genomsnittsgården identifieras bara 50% av brunsterna i tid. Och skulle man komma upp i 80% skulle genomsnittsgården spara 37 500 kronor per år, vilket motsvarar en rejäl månadslön. Och visst finns det tekniska hjälpmedel som mjölkningsrobotar som mäter hormonhalter i mjölken eller aktivitetsmätare som indikerar när korna rör sig mer, ett tydligt tecken på brunst. Men sådana hjälpmedel innebär ofta stora investeringskostnader och passar inte heller alla produktionsformer. Men nu ger forskning från Hundcampus och Freie Universitet i Berlin ett nytt alternativ till den tekniska och dyra hjälpmedlen. I en studie publicerad i Journal of Dairy Science kunde man visa att hundar med framgång kan lära sig att detektera brunstande kor. Först tränades hundarna på vaginala prover och då kunde de relativt snabbt lära sig att med 80% säkerhet peka ut rätt ko. Efterföljande studier har visat att doften även finns i kons mjölk, blod och saliv. Och Stina och Mattias har tagit till sig den nya forskningen och håller nu på att träna upp sina två Boceronhundar att genom doften identifiera brunstande kor. Det hoppas de spara både tid och pengar på.
Hur fort skulle det gå för din hund här att gå genom besättningen och snabbt checka av allihopa?
Ja, en 10 minuter kanske han kan ta på sig. Och då är han ju dessutom, räknar ju med att det inte krävs lika mycket kontroll. Alltså de här 4, då kollar man hur de luktar och hormonnivåer. På sådant sätt så ska man ju inte behöva kolla lika ofta.
Ja, det är just hormonmönstret under kons brunst. Det som tjuren normalt reagerar på, som hunden kan känna av. Jag åkte ut till Stina för att vara med under ett träningspass med Brimer och Blenda i ladugården. Och just idag är Maja, hundarnas uppfödare, som är duktig på specialsök, med och coachar.
Okej, då ska vi gå i foderbordet här och se om man kan hitta rätt ko här nu då.
Bra, duktig, berömmande. Det är bra, Brimer. Där såg du att han slickar på nosen för att lukta och vara snäll. Jättefint. Bra killen.
Jag lämnar Lillhöjen och funderar på det här med hundens luktsinne. Vad är det egentligen som gör hunden så unik? Varför kan inte vi känna doften av mineraler och brunstande kor? Nej, det är kanske ingen idé att ens försöka grubbla på det. Till att börja med har hunden flera 100 miljoner luktsensorer i sin nos, medan vi har 5 miljoner. Dessutom vet man att en mycket större del av hundens hjärna används till att analysera och tolka doftsignalerna än i våran. Men kan hundar känna alla dofter? Eller finns det en gräns även för dem? Jag frågar Lennart Wetterholm på Hundcampus.
Ja, det finns ju exempel på molekyler som är väldigt tunga och så, men vi ser att det är väldigt få saker som hundar inte kan ta. Vi hade ett intressant arbete här i Sverige för många år sedan där vi provade precis alla sprängämnen som överhuvudtaget finns. Vi höll på i 10 år med en arbetsgrupp med militär och polis. Och vi hittade inget ämne som hundarna inte hade ganska lätt att detektera.
Om man ska vara lite kritisk, varför använder man hunden och inte en elektronisk näsa till exempel? En maskin för att känna de här dofterna?
Jo, om man kan ha en maskin som är lika bra så är ju det mycket bättre. Därför att då kan jag stänga av maskinen när jag ska gå hem och när jag har en hund så ska den träna ständigt och så. Men det är så att hundens nos är i väldigt många fall oändligt mycket bättre än de sensorer som finns idag. Men jag tycker att man ska samarbeta och se till vissa ämnen så finns det bra sensorer, då ska man använda dem. Och sen använda hunden till det som den är bäst på. Och spännande där är att det går så fort att lära in. Vi lär ju in ett nytt ämne hos hunden på några sekunder. Under förutsättning att du har lärt hunden att lära och att du har lärt hundföraren att lära hunden. Och ska jag bygga en sensor så tar det inte några sekunder.
Innan jag lämnar Hundcampus för den här gången utmanar Lennart mig på ett test. Jag ska få se när den holländska herdehunden Isor ska lära sig en ny doft. Och jag får bestämma vilken det blir.
Vanlig motorolja, asfaltsborttagningsmedel, förtunning i lite olika former och nagellacksborttagning.
Okej, Ole Dole Doff, Kinkelaneko. Då tar jag nagellacksborttagning.
Det blir spännande. Det har han aldrig kört på. Får vi se hur det går.
Ja. Isors husse Björn Meiner sätter in nagellacksborttagningen i plattformen.
Det här är ju vår plattform där vi lär in nya preparat. Och då finns det 6 stycken störningar och 1 rätt preparat. Det rätta preparatet presenteras alltid. Men hunden får då göra ett val. Och när han väljer rätt så får han en väldigt snabb och precis belöning som gör att inlärningen går riktigt fort.
Men i de andra burkarna här nu då?
Är det störningar.
Är det sådana störningar som din hund är van vid, att det bara är störningar nu då?
Ja, vi har ett helt störningsbibliotek. Allt från löptikstoft upp till vargar och andra miljögifter, tobak, mat. Så.
Nu ska vi se då.
Leta. Bra, bra.
Nu får hunden alltså godis så fort den nosar på nagellacksborttagning. Det här går ju oerhört snabbt. Det är alltså på 3 försök. Det gäller att du är lite snabb där och klickar rätt när han nosar på rätt burk. Men sen efter bara 3 försök så vet han att det är nagellacksborttagning han ska leta efter. Och då stannar han med nosen där.
Åren av träning ger det här resultatet att han lär in ett helt nytt ämne på 2 minuter.
Det var hunden Isor som demonstrerade hur en vältränad sökhund lär sig nya dofter hur fort som helst. Tidigare i Katarina Sundbergs reportage så hörde vi Lennart Wetterholm, expert på specialsök, som berättade om hundar som söktränas på sällsynta jordartsmetaller till teknikindustrin. Och vi träffade också lantbrukaren Stina Söroms och hennes hundar Brimer och Blenda som drar in pengar åt gården genom att markera vilka kor som är i brunst. Det finns fler Vetandets värld om olika sorters hundjobb och de hittar du i appen SR Play eller på hemsidan sverigesradio.se/vetenskap. Vetandets värld är slut för idag. Jag heter Johan Torstensson. Hej så länge!